Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ida Björnstjärna, och med Ann-Katrin Kådan. Dagens avsnitt handlar om könsbekräftande kirurgi som kan bli aktuellt vid könsdysfori. Förra veckan var ämnet just könsdysfori och då handlade det mest om den själsliga och sociala aspekten av diagnosen. Men idag ska det bli riktigt kliniskt och operationstekniskt. Det här avsnittet spelades in i maj. I studion hör ni Johan Thorfin, överläkare i plastikkirurgi. Och ni kommer även höra lite instick från Åsa Kastbom, överläkare i psykiatri, som medverkade i förra veckans avsnitt. Ann-Katrin var tvungen att sticka till akuten, så hon kommer inte höra alls. Innan Johan börjar berätta om den kirurgiska behandlingen så ska jag bara kort gå igenom de hormonella behandlingarna. Och den hormonella behandlingen utgörs ju helt enkelt av de kvinnliga respektive manliga könshormonen östrogen och testosteron. Och den sköts antingen av en endokrinolog eller en gynekolog. En del av effekterna från hormonbehandlingen är irreversibla. Till exempel bröstutveckling, röstfördjupning och klitorisförstoringen. Medan andra effekter är reversibla, såsom behåring, förändringar i kroppssammansättningen. I de fall där personen är väldigt ung vid kontakt med vården och puberteten inte har inträtt, så finns möjlighet att få en hormonblockerande behandling med GnRH-analog för att pausa puberteten. Om det visar sig att personen i fråga önskar att fortsätta med transformationen, då kan man kicka igång puberteten därefter med de hormoner som krävs för att få just den pubertetsutveckling som leder till könet som stämmer överens med könsidentiteten. Lite kort om male-to-female-behandlingen. Det är alltså i huvudsak östrogen som leder till en hämning av testikelfunktionen, en testikelatrofi och en sänkning av serumtestosteronnivåerna. Det finns lite andra mediciner också, till exempel för att dämpa sekundärbehåringen. Då kan man ge antiandrogenhormon. Det finns också sätt att öka på bröstutvecklingen om inte östrogenet har haft tillräcklig effekt, och då ges gestagentillägg. För att motverka håravfall på huvudet så används finasterid, som alltså är en 5-alfa-reduktashämmare. Då det gäller transitionen female to male så handlar det om testosteron som ges med intramuskulära injektioner, vilket hämmar den ovariella funktionen och därmed produktionen av kvinnligt könshormon. Det här leder till olika saker, såsom att menstruationerna upphör, bröstkörtelaktiviteten minskar, den manliga behåringen stimuleras, kroppssammansättningen förändras och det blir en ökad muskelmassa och en minskad mängd subkutant fett. Rösten fördjupas och klitoris växer till. Det var lite kort om hormonella behandlingen, men nu ska vi få höra Johan Thorfin berätta om den plastikkirurgiska behandlingen, och det är verkligen spännande, kan jag lova. Johan, kan du berätta om hur det går till från att du träffar de här patienterna för första gången fram tills att det är dags för operation?
Första gången som vi träffar patienterna på plastikkirurgen, då det vi gör då, det är egentligen att man ger en allmän genomgång. Vad kan man göra kirurgiskt? Vad kan vi erbjuda just dig i det här fallet? För att det är viktigt att man har rätt, som patient, rätt ingång, rätt förväntningar på vad kan, hur kan man göra en operation, vad är rimligt resultat och så.
Mm.
Sen är det, beror det på var man har för önskemål som patient. En del patienter, om vi tänker de som går från kvinna till man, de är inte en så liten andel som faktiskt inte vill göra någon genitalkirurgi.
Mm.
För man tycker att till exempel att det finns ingen bra metod att göra en penis som är tillräckligt bra både storleksmässigt och med funktion.
Mm.
Så att man tycker att det är inte värt att gå igenom stora operationer för det.
Nej.
Och då kan det vara så att man bara till exempel gör bröstoperationen.
Mm.
Så att det handlar om att anpassa den kirurgiska behandlingen utifrån patientens förutsättningar och önskemål.
Vi kan börja att ta female to male. Berätta Johan om de tre teknikerna som i huvudsak används.
Det finns den metoden som vi kallar för falloplastik. När vi gör ett hudrör, då får vi storleksmässigt en penis som har en normal storlek.
Mm.
Men den har ingen känsel och ingen sexuell känsel framförallt. Det bygger på att vi gör ett hudrör. Man kan låna huden på lite olika sätt, men det vanligaste stället som vi gör i Linköping och på de flesta andra ställen, det är att vi tar huden från ljumsken. Och då, därför kallar vi det också för ljumsklambå.
Okay.
Så vi lyfter huden från ljumsken. Den sitter fast på ett ställe ungefär i nivå med ljumsken. Vi gör det som ett rör.
Mm.
Och sen så viker vi fram det här röret så att den och syr fast den andra änden på monspubis eller venusberget.
Okej. Okay. Mm.
Och där får den sen läka fast och det betyder att då har den sin blodförsörjning från det här ursprungsstället i ljumsken.
Mm.
Och sen så läker den även fast på monspubis.
Ja.
Så får det sitta i ett antal månader.
Mm.
Och när det alltid...
Ett tomt hudrör då liksom?
Ja, det kan man säga. Det blir hud och fett. Så att det, och vi överdimensionerar det alltid för att det blir mindre sen.
Ett rör som är liksom slutet i änden.
Ja, den är slutet i båda ändarna. Så att det sitter fast som en rot, om man ska säga, i ljumsken. Och sen är det som ett rör och sen är det då fastsytt det här röret strax ovanför klitoris, kan man säga.
Ja. Är det den första operationen för att göra den här falloplastiken?
Just det.
Ja.
Så det är steg ett.
Mm.
Och sen ska det läka i ett antal månader, kanske ett halvår eller så.
Ja.
Och när det då har gjort det, då tar man bort det här övre fästet i ljumsken.
Mm.
Så att man bara har fästet strax ovanför klitoris och fäller fram ljumsklambån.
Okej, men blodförsörjningen, kommer inte den ifrån liksom änden som satt i ljumsken?
Jo, men då har det blivit ny blodförsörjning där den har växt fast.
Okay.
Och det här varje sånt här steg som man gör, det första steget och det andra steget, det är lite känsligt vad det gäller blodförsörjningen. Så att även om det är teorin då, vid första steget ska läka fast jättebra, så kan det vara så att det blir en del sårbildning och man kanske måste operera igen och sy ihop och sådana saker. Så att det är därför vi överdimensionerar storleken på ljumsklambån när man gör första operationen.
Mm.
Och sen även i andra steget, när man tar av det här ursprungsstället så att säga, då blir det samma sak där. Då ska den här hudröret helt plötsligt bara försörjas från det stället det är insytt på, på venusberget.
Mm.
Och då blir den oftast lite kortare för att det liksom räcker inte till hela vägen ut. Så att från att ha varit i storleken av en mindre falukorv kanske, så blir det då mer som en grillkorv, får man säga det. Lite större kanske.
Ja.
Men för att man får sen också ofta med åren sen en atrofi av fettet. Så att den blir lite tunnare med tiden. Liksom.
Mm.
Men det kan man då avhjälpa med silikonstavar som vi lägger in som ett steg tre.
Mm.
Och silikonstavarna, syftet är ju egentligen primärt att kunna göra som en slags artificiell erektion, kan man säga. Mm.
Och hur är det med de inre könsorganen som livmoder och äggstockar och så vidare? Är det någonting som man behåller ofta? Eller?
Det kan man göra som man vill nu för tiden. Sen några år tillbaka så får man behålla dem om man vill det. Steriliseringskravet är ju borttaget.
Ja, just det.
Tack och lov, kan man ju säga.
Mm.
Sen är det ju så här att många patienter vill ta bort det i alla fall. För att man liksom, känslan av att ha kvar livmoder och äggstockar är för en del jobbig. Man vill liksom gå hela vägen.
Mm.
Ja, ibland möter jag alltså en diskussion i liksom, när man pratar om det här mer ute i samhället. Att man tycker att, gemene man tycker ibland att det här är så hemskt att tänka att man kan få manligt personnummer och man kan ha en penis, man tar bort brösten och så ska man ha livmodern kvar. Ska vi ha massa män som är med mustasch, som är gravida och sådär?
Mm.
Och det är ju inte det som det här handlar om liksom, utan de som väljer att ha sin livmoder kvar, det kan vara så att man har en barnönskan längre fram till exempel, men man ska ha klart för sig att man kan ju inte bli gravid bara för att man har livmodern kvar, med tanke på den liksom förhållandevis tunga hormonella behandlingen som man står på. Så det är ju en jätteprocess att ställa om det här tillbaka så att man kan bli gravid även bara för att man har sin livmoder kvar. Så att många patienter väljer ändå att ta bort det här då. Och det är också så att det är ju liksom organ som är cancerogena på sikt, kan man ju säga. Mm. Ska man inte ha dem till någonting så kan man lika väl kanske ta bort dem. Så det finns de som resonerar på det sättet också. Men det är som sagt frivilligt då. Den andra penismetoden som vi har sen då, som vi kallar för metaidoplastik eller meta, det bygger på att vi använder klitoris istället.
Mm.
För att lämna den orörd. För att klitoris blir förstorad av hormonbehandlingen, testosteronet.
Mm.
Och på vissa patienter växer det ganska mycket och ser ut som en liten snopp, kan man säga. Mm. Som är liksom kluven på undersidan, öppnad. Så att som en grav hypospadi ungefär, med urinröret som mynnar vid penisbasen.
Ja, just det.
Och det vi gör då, det är att vi lyfter fram klitoris, så att det blir mer än det man ser på ytan, för att klitoris har ju mycket svällkroppsvävnad som även sitter på insidan. Ja. Och den har ju också växt till förstås av hormonbehandlingen. Så att man
är det svårt att plocka fram den? Ja. Eller det är liksom, det är så mystiskt det här med klitoris att det finns där fast det inte syns, men det är liksom ett organ som ligger under huden och liksom...
Man kan ju känna svällkroppsvävnaden ganska tydligt när man opererar. Det gör vi för att liksom leta efter. Ja. Eller ja, det finns ju på ett ställe liksom. Men anatomiskt så skiljer ju sig inte män och kvinnor så mycket egentligen åt i genitalt. Utan det är ju att alla delar finns där hos alla i princip. Om man nu förenklar det lite. Men det mesta finns, men det finns liksom olika mycket av allting.
Ja, just
det. Så man har ju till exempel ligamentum, suspensorium som håller upp penis, svällkroppar mot symfysen. Det finns ju även som binder upp klitoris till exempel.
Mm.
Så att, och som jag sa, eftersom jag även jobbar med urinetala missbildningar på barn, så hypospadier, så en klitoris som är förstorad av hormonbehandling, den ser ju väldigt mycket ut som en hypospadi. Mm. Det vill säga ett urinrör som inte når ut till glans till ollonet.
Just det.
Utan det slutar någonstans på vägen, och i det här fallet så slutar den vid basen av klitoris, det vill säga penisbasen. Då.
Ja, just det. Mm.
Så det vi gör när vi gör en metaidoplastik, det är att vi lyfter fram klitorisvävnaden och vi gör ett nytt urinrör.
Mm.
Och då lånar vi slemhinna från vagina och hud från en av de inre blygdläpparna.
Mm.
Och så gör man ett rör, hudrör som slutar på nästan ute vid glans.
Okej.
Okay. Mm. Så att man får liksom som en snopp. Så att den ser ut som en snopp. En liten snopp, kan man säga.
Mm.
Så att ett bra resultat, storleksmässigt, det är ju som en tumme.
Mm.
Och alla patienter kommer inte riktigt dit. Ibland blir det mindre. Men det har ju att göra med hur mycket vävnad man har att jobba med.
Mm. Och det vet man egentligen inte innan man börjar operera, eller?
Ja, det vet man när man börjar operera, vet man det. För då har de ofta stått på hormonbehandling kanske ett år eller mer.
Alltså, hur mycket klitoris har vuxit?
Ja, så det kan vi nog säga på ett ungefär. Och till exempel så, jag brukar inte rekommendera den här metoden till patienter som är lite överviktiga. Nej. För att man får, precis som överviktiga män kan få det vi kallar för hidden penis. Eller att liksom penis drunknar i subkutant fett, så kan ju även en biologisk kvinna då som ska gå till man och där vi som har lite mer underhudsfett få problem med att få fram sin penis i, då till exempel.
Ja, just det.
Annars är det en metod, och där i och med att vi lånar vaginal slemhinna så gör man också, blir vaginan mycket mindre. Så längden är ungefär samma, men diametern blir mycket mindre. Okay. Så det blir det vi kallar för vaginalrest kvar. Mm. Och för att återknyta till det här med om man har kvar livmoder och äggstockar, så kan man säga att jag brukar ju säga till patienter då som säger att ja, men jag vill ha kvar min livmoder och äggstockar. Så säger jag, jo, men du ska veta om att ingen kommer komma åt din livmoderhals eller tappen till exempel. Nej. Det är jättesvårt för att man ska ha cellprovstagningar eller sådana saker. Och det går inte att göra någon vaginal förlossning genom den här vaginalresten till exempel. Och så att, och det kan ju också vara någonting som de väger in kanske när man bestämmer sig för om man vill ha kvar livmodern och äggstockarna.
Vilken är vanligast då av de här två?
Det är, jag skulle säga att det är ungefär 50-50 mellan av de patienter som väljer att göra peniskonstruktion. Ja, kanske med lite övervikt för metan.
Ja.
Men jag tycker, det är min personliga liksom uppfattning, att det är fler och fler som väljer att inte göra peniskonstruktion.
Okay.
Mm. En metoidoplastik, det blir väldigt likt en penis, fast den blir liten helt enkelt. Och jag har haft någon patient som pratade om att som var på badhuset och just blev liksom utpekad av något litet barn som sa att titta pappa vilken liten snopp han har.
Ja.
Patienten blev överlycklig.
Ja, just det. Ja. Vilken är den tredje metoden?
Den tredje metoden är den vi kallar för Frilambå. Ja. Och det är, kan man säga, egentligen en variant av falloplastiken, det här hudröret. Men istället för att låna hudröret från ljumsken så flyttar man vävnad helt och hållet någon annanstans ifrån. Och det finns lite olika ställen man kan ta det från. Från låret eller från underarmen. Och även andra ställen finns beskrivet. Mm. Det här är väl den minst vanliga metoden kan man säga. För att resultatet blir ju fortfarande ett hudrör som inte har sexuell känsel. Det, fördelen kan vara att man kanske kan göra det här i färre steg då. Istället för att man gör ju allt på en gång.
Okej,
Så att det är den minst vanliga metoden hos oss i alla fall.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men sen är det ju inte bara det som ingår i den könsbekräftande kirurgin. Eller hur? Det är även mastektomi till exempel.
Mastektomi, det vill säga borttagande av bröst, gör vi också då på alla female to male.
Ja.
Och det är egentligen det vanligaste ingreppet, för att det är många som patienter som väljer att inte göra den genitala kirurgin. Eller att inte göra någon peniskonstruktion. Det kan vara så att man väljer att ta bort livmoder och äggstockar men man inte går vidare sen.
Och hur går mastektomin till? Vad finns det för olika sorters mastektomi?
Ja, vi gör ju aldrig en total mastektomi. Det vill säga att, liksom, att som syftar till att ta bort all körtelvävnad.
Mm.
Utan man anpassar metoden utifrån hur mycket bröst man har. Och har man väldigt lite egen bröstvävnad, då kan man nästan göra som en slags fettsugning, eller man kan nästan dra ut vävnaden via ett litet hål precis vid främre axillarlinjen.
Okay.
Det är kanske inte jättevanligt, för de flesta har lite mer bröst än så. Men det är liksom den enklaste varianten. Sen har vi ju det i nästa steg, om man har lite mer bröst, så gör man ett snitt kring vårtgården.
Mm.
Ungefär halva vårtgårdens cirkumferens. Och, mm, via, och så tar man bort lite hud runt hela bröstvårtan också.
Mm.
Eller vårtgården. Och via det snittet då, så kommer man åt hela bröstkörtelvävnaden och tar ut den. Och den tredje metoden, det är för biologiska kvinnor som har riktigt stora bröst.
Mm.
Då får man ta bort mer. Där man bevarar vårtgården på en skälk. Mm. Och tar bort som en stor ovalär, liggande ovalär över hela bröstet egentligen. Och skalar ut bröstet och ganska mycket hud också.
Mm.
Och sen flyttar vårtgården på den här skälken. Där blodförsörjningen kommer ifrån.
Okay.
Så att där har ju inte patienten egentligen så stor möjlighet att välja metod. Utan det beror ju på. Man kan ju naturligtvis vara i gränszonen för det ena eller för andra. Mm. Och då kan man ju säga till patienten, vill du det ena eller andra? Men det handlar ju mer om att du är lämpad för det här. För dina bröst är så här stora.
Ja, just det.
Feminiserande ansiktskirurgi. Mm. Det är någonting som inte erbjuds i Sverige. Inom offentlig vård. Det har i försöksform bedrivits på Karolinska tidigare. Men det har varit en diskussion om det ska erbjudas eller inte.
Mm.
Utan det finns patienter som gör det och de åker i stort sett utomlands om man vill ha, om vi pratar om till exempel kindbens kirurgi eller man kan ju minska skelettet ovanför ögonbrynen till exempel. Där har man ju som man oftast ett grövre skelett.
Mm.
Flytta fram hårfästen och sådana saker. Så det görs utomlands i rätt stor utsträckning. Men i Sverige har man sagt att det här är liksom inget som erbjuds inom offentlig vård.
Nej. Hur är det med maskuliniserande ansiktskirurgi då?
Maskuliniserande ansiktskirurgi, det är liksom inte ett begrepp inom...
Nej.
Inom,
nej.
Det är inte svårt att passera som man för en biologisk kvinna som står på könshormon utan att man behöver förändra ansiktets liksom, anletsdragen.
Nej.
Det är inte det de upplever som problem.
Nej. Så att det är inte,
så sån kirurgi är inte aktuell heller?
Nej, det är inget som har diskuterats. Nej. Det har säkert förekommit, men ja, det är inget stort. Nej. Ingen stor fråga.
Mm.
En annan sak är ju kroppslängd.
Ja, just det.
Så att det får man leva med helt enkelt. Mm. Att man kanske är 1,85 och har 45 i skor.
Mm.
Om man nu, även att man ska passera som kvinna.
Mm.
Eller omvänt då, att nya män är kortväxta och lite runda över höfterna kanske. Och det går inte att göra någonting åt det. Och det här är en sån sak som... För att återknyta det här med real life test.
Mm.
Det är viktigt att man testar på hur det är att vara socialt och som man eller kvinna, beroende på vad det nu ska vara.
Mm.
Men där man ändå, där omgivningen ändå kommer uppfatta att det är någonting som är lite annorlunda. Och det måste man ju klara av och kunna parera och förstå att det blir så.
Mm.
För det kan vi inte göra någonting åt. Det finns inga hormoner eller inga operationer som kan ändra på de sakerna.
Nej.
Men här blir det ju bättre i framtiden med tanke på att vi använder stopphormoner idag och går in tidigare. För de hinner ju inte, alltså där har ju de personerna inte hunnit få jättestora händer, jättestora fötter. De har inte hunnit få skäggväxt, de har inte kanske hunnit utveckla en jättemörk röst eller ett stort adamsäpple eller fått väldigt mycket fettfördelning kring höfter och så. Så att det, i framtiden tror jag att det kommer bli bättre.
Och det är ju därför man gör, det är liksom förespråkarna för att stoppa puberteten och fånga upp de här personerna tidigt. Det är ju just därför, för att man ska slippa att gå då i riktning mot fel kön.
Mm.
Och de som kritiserar det här, för det är ju inte helt, det är lite kontroversiellt, även om det är ju att man säger, ja men hur ska man kunna, det måste vara mycket svårare att kunna veta om, hur ska man ställa diagnosen om man inte har gått igenom puberteten. Men nu, och det är också därför det är så viktigt att det är experter som Åsa och andra som får verkligen göra de här utredningarna, för det är inte lätt.
Okej, då har vi pratat om hur operationen female to male går till. Hur är det att operera male to female? Hur går de operationerna till? Vad finns det för olika sorts operationer där?
Ja, när man går från biologisk man till kvinna så finns det egentligen inte så många varianter. Utan det finns varianter på metoden, men alla metoder syftar till samma sak. Det vill säga att ta bort penis, svällkropparna, göra en det vi kallar för neoklitoris eller en ny klitoris med sexuell känsel och en vaginal kavitet. Som då ska medge att man kan ha samlag. Helt enkelt. Det är det som är syftet liksom. Och den vanligaste metoden som vi använder i Linköping och i Sverige, det är ju att det som kallas för penile inversion, det vill säga att man bevarar penishuden och liksom skalar ut svällkropparna. Och sen inverterar penishuden i den här nya vaginalkaviteten som man skapar mellan ändtarmen och urinröret. Och här ska vi komma ihåg att vi rör oss i ett anatomiskt plan som inte riktigt finns.
Nej.
Och det är väldigt nära ändtarmen som man ska göra den här kaviteten. Och det kan vara lite svettigt när man gör det helt enkelt. För att det är kanske 5 mm ner till rektum. Och det är ett ganska litet hål man tittar in i när man gör detta. Men det är så det går till. Man viker in penishuden. Vi tar en del av glans eller ollonet som har bevarad kärlförsörjning och nervförsörjning via dorsala kärlnervsträngen. På penis så sitter ju det liksom på ovansidan. Den dorsala delen. Och så att biten av ollonet är kanske 2 gånger 1 centimeter. Och sen så själva kärl- och nervsträngen är ju väldigt tunn. Och den blir ju lång, för den blir lika lång som hela penis ända in till symfysen. Och precis som för klitoris så är ju en del av svällkropparna begravda. Så när man har tagit fram allt det här och löst ligamentum suspensorium så blir kärlnervsträngen ganska lång. Och det är också en av de känsliga delarna i det här ingreppet, att det inte skadas helt enkelt. För att gör det, ja, då har man ju berövat patienten all egentligen sexuellt känslig, eller vävnad med sexuell känsel kan man säga.
Oj, vad svettigt alltså.
Så att,
ja, det är verkligen fin pill.
Ja, just det momentet är ju det, kan man säga. Och sen så kortar man urinröret också förstås. Så att det är det första steget. Sen efter ungefär ett halvår så gör vi en mindre operation där vi täcker över den här neoklitoris, så att man gör som en liten klitoriskappa. Klitoris på en biologisk kvinna har också en liten förhud. Så det är för att återskapa det. Och då blir det även ytterligare ett väck precis vid sidan av introitus på varje sida som ska då simulera inre byggläppar. Och man öppnar upp öppningen till vagina lite grann också. Och de här patienterna som gör den här operationen, det de måste göra egentligen livet ut, det är ju att dilatera sin vagina, för annars kommer den klaffa ihop. Och det måste man vara mest intensiv med i början, så det kanske hamnar om 20 minuter om dagen. Första månaderna eller upp till ett år kanske, och sen kan man glesa ut det här. Eller för en del patienter som har regelbundet penetrerande vaginalt sex kanske det räcker. De inte behöver dilatera den. Men gör man ingenting, då kommer den här liksom, kroppen att ta tillbaka det här anatomiska området i perineum där man har skapat vaginalkaviteten, och så liksom kollapsar det. Så det är någonting som de måste göra för att upprätthålla vaginans längd och vidd. När man går från man till kvinna och kvinna till man, så är det så att jag har inte träffat någon patient, vad jag vet, så här på rak arm i alla fall, kommer ihåg, där man har gått från man till kvinna och avstått från genitala kirurgin. Som det är mycket vanligare när man gör tvärtom. Vi lägger in bröstimplantat också på när man går från man till kvinna, och det brukar vi göra då i samband med den här steg två, den här mindre operationen som vi gör efter ett halvår ungefär. Mm. Och det har alla patienter får den möjligheten oavsett hur mycket bröstutveckling man har av hormonbehandlingen. Mm. Det händer att någon säger att ja, men jag har inte jättestora bröst nu, och det hade inte min mamma och mina systrar heller, och jag vill inte ha implantat.
Nej.
Men de flesta vill ändå ha det, och det handlar ju om att det är lättare att passera som kvinna, för att man är oftast lite bredaxlad och sådär. Så att även om man har hormon eller bröstutveckling på hormonbehandlingen, så som om man mäter den i milliliter inte så liten, så det syns inte så mycket kanske. Nej. Helt enkelt.
Du sa att kvinnor kan välja, alltså biologiskt födda kvinnor kan välja om de vill ha livmoder och äggstockar kvar eller inte. Mm. Hur är det med biologiskt födda män? Får de välja att ha testiklarna kvar inuti kroppen? Eller?
Det är en jättebra fråga faktiskt. Det glömde jag säga. Det är ju så att man tar bort testiklarna. Det liksom ingår i operationsmetoden.
Mm.
Och man kan naturligtvis teoretiskt tänka sig att man skulle ha testiklarna kvar. Men jag skulle nog inte, om någon patient skulle komma och säga att de ville det, så skulle man nog inte säga att vi lägger dem in i kroppen. För att nu vet jag inte om det gjorts forskning på just det, om det ens förekommer som metod. Även om det kanske teoretiskt skulle vara möjligt, så kan det ju vara så att det finns en ökad malignitetsrisk för om man har retentio till exempel testis. Man vet, en testikel ska antagligen inte ligga in i kroppen. Men man skulle kunna tänka sig att man kanske har den kvar på samma ställe, möjligen i en blygdläpp då. Men å andra sidan så det blir ju lite konstigt, för att dels så skulle den täcka över mynningen lite grann.
Mm.
Och sen så skulle det måste vara samlag med en testikel precis vid vaginalöppningen måste vara rätt smärtsamt.
Ja. Ja, just det. Ja. Trots att de tillbakabildas av
men det gör de ju i och för sig, men det där är liksom när man den processen fortgår nog även efter. Alltså, den är ganska lång liksom. Så att jag kan inte säga hur lång, men när vi gör operationen och man har gjort relight test kanske, om man har stått på hormoner ett eller två år eller vad det nu kan vara, då är ju testiklarna ändå ganska stora. Så att de är inte så att de har krympt ihop till ingenting.
Nej.
Utan patienterna, jag har som sagt inte träffat någon som vill ha det kvar. Däremot så har man ju rätt att spara könsceller.
Mm, just det.
Och det är viktigt tycker jag också att nämna det också, att det ingår i det här med att man har lyft fertilitetskravet liksom. Eller vad säger jag, sterilitetskravet.
Ja.
Så att det tycker jag är viktigt att nämna det.
Efter den här könsbekräftande behandlingen, både med hormoner och vilket pågår livslångt och den här kirurgin, vad händer med de här patienterna eller personerna? Släpps de helt fria från vården förutom att de ska få sina endokrina behandlingar, eller vad händer?
Tanken är att de ska följas utifrån behov.
Mm.
Men många kanske inte tycker att de har behov av psykosocialt eller psykologiskt stöd efteråt. Men vår önskan är att, det ska kunna, att man ska kunna erbjuda det i alla fall. Och jag vet att vi har kontakt med några, eller med ett antal patienter efteråt också.
Mm.
Men eftersom det blir fler och fler och vi har rätt små team, så vore ju i den bästa världen så skulle de ju kunna slussas tillbaka till en psykiatri eller första linjens psykiatri närmare där de bor också. För många får ju resa väldigt långt för alla de här besöken. Det är kostsamt både i tid och pengar.
Mm. Tack så jättemycket Johan och Åsa för att ni kom till AT-läkarna och pratade om könsbekräftande behandlingar. Superkul att ha er här. Vi har lärt oss massor.
Tack för att vi fick komma.
Ja, och tack för att ni lyfter ämnet.
Om ni vill höra av er till oss så är det som vanligt på Instagram AT-läkarna podcast. På Facebook heter vi AT-läkarna och vår mejl är hej@atläkarna.se. Och Åsa, dig hittar man också på Instagram. Asa Kastbom får man söka efter då. Och Johan, du är också ute på sociala medier.
Ja, jag finns på Instagram under @plastikguiden och även på Facebook som Johan Thorfinn plastikkirurg, eller om man söker på plastikguiden så får man fram mig där.
Yes. Ja, men grymt. Tack så jättemycket. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Åh!
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.